Vi ska börja ikväll i den 22:a psalmen i Psaltaren. Vi ska bara läsa några verser i början. För sångmästaren efter morgonrodnadens hind, en psalm av David. Min Gud, varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärran. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte. Likaså om natten, men jag får ingen ro. Ja, säger vi, det är en profetia om Jesus det här, och det är det ju. Det är korsfästelsen. Men jag har roat mig ibland med att fråga ibland kristna. Man har suttit församlade, kanske ungefär som vi gör nu. Bara ställt frågan rätt upp och ner, hur många av er har varit deprimerade? Och då brukar ungefär någonstans mellan 40% och 50% räcka upp handen. Några håller den lite så där på halvstång, därför att de är inte riktigt säkra på om de har varit deprimerade eller inte. Men någonting har det varit. Och de är inte säkra på, men doktor skulle godkänt diagnosen, så att säga. Man har satt den på egen hand. Men det här är ju alltså en erfarenhet som många av oss går igenom någon gång under livet. Den här bottenlösa förtvivlan. Min Gud, varför har du övergivit mig? När man sysslar mycket med själavård så lär man sig ganska snart att när kristna människor blir deprimerade så är kanske detta den svåraste smärtan, att Gud känns så långt borta. Man kan minnas tider då Gud kändes nära. Men nu har han övergett mig. Och jag brukar alltid säga då att det är inte så att han har övergett dig. Utan det är bara det att ditt innersta är så bedrövat att du känner inte längre hans närvaro. Och det är viktigt att vi håller isär begreppen här. Och även om du tillhör den lyckliga halva av mänskligheten som inte varit deprimerad och inte har för avsikt att bli det heller, så kan det vara bra att veta det här, för du kommer att träffa människor som kanske tycker att just de här verserna är ett uttryck för hela deras liv. Självklart ska man inte säga det hurtigt och klämkäckt, men det ändå är det så här. Och det ser man när man får följa människor genom depressionen och ut ur depressionen, genom krisen och ut ur krisen. Därför vittnesbördet är nästan alltid efteråt: jo, han var med, det ser jag nu. Ni vet den här gamla historien om fotspåren i sanden. Och rätt vad det var så blev det bara ett par fötter. Ja, det var när jag bar dig. Det kan man se efteråt, men inte alltid säkert man ser det medan det pågår. Därför att man ser ju allting så i svart. Det är ju ungefär som att man tappar förmågan att känna doften av sin hustrus parfym när man blir snuvig. Men hon finns där ju i alla fall. Det är lite samma sak, fast naturligtvis på ett banalare plan. Jag tänkte ikväll inte vara så där förfärligt bibelsprängd. Utan jag tänkte vara lite praktisk. Det kan man få vara någon gång ibland också. Och så att jag ska framförallt tala om olika vägar in i en depression och naturligtvis också ut ur en depression. Till deprimerad kan man bli av många olika anledningar. Och det kan vara praktiskt och bra. Och kanske en och annan känner igen sig och kan hitta vägen ut ur sin labyrint. Men innan vi gör det så kanske vi lite grann ska tänka efter, vad är en depression för någonting? Hur känns det när man är deprimerad? Det är allt överskuggande för alla. Det är detta att framtiden känns omöjlig. Den är stängd. Den stängda framtiden. Och man väntar sig ingenting av morgondagen, utan hopplösheten råder. Man bara önskar att man kunde få somna in och slippa allt sammans. Det är ingen idé att jag kämpar. Det är ingen idé att jag gör mig till. Allt är ändå omöjligt. Och det där är en känsla som man erfar tillsammans, kanske med mycket ångest. Det typiska för en ordentlig depression, det är att man vaknar tidigt på morgonen med djup ångest. Så där är vi fyra draget. Kvällarna kan kännas någorlunda. Låt dig icke luras av en deprimerad människa som kan se ganska glad ut på kvällen. Det är för det på morgonen man vet hur pass deprimerad han är. Och en deprimerad människa sover därför i regel ganska oroligt på efternatten. Det hör också till. Ofta drar man sig undan människor och kontakt. Man vill helst sy in sig i något litet skal någonstans. Man isolerar sig ofta. Man är så trött, så till döden trött. Bara att lyfta en tändsticka kan vara ett övermäktigt initiativ. Och den där tröttheten, den kallar doktorer på sitt speciella fikonspråk för psykomotorisk hämning. För allting går sakta i kroppen. Till och med tarmen går sakta. Man får förstoppning om man inte har haft det förut. Så kan det bli. Faktiskt hela kroppen stannar av. Ofta har man djupa skuldkänslor ihop med det här. Och som läkare så får man ju se många människor som själavårdare med att många människor som under depressionens dagar kan anklaga sig själv för allt möjligt, och så står de anhöriga runt omkring och säger: det här är den snällaste människa som går i ett par skor. Han har inte gjort en fluga för när, aldrig någonsin. Men vederbörande talar själv om förfärliga förbrytelser och hemska kriminaliteter och svek och bedrägeri och allmän omoral. Man upplever sig sådan. Man känner sig så fruktansvärt anklagad och så nedtyngd av bördor. Det finns naturligtvis många vittnesbörd i Bibeln om det här stämningsläget. Vi läste ju nu ett par verser i psalm 22, och vi kan bläddra till den 39:e psalmen. Den är lite dunkel i sin innebörd, men man kan läsa den och så att säga känna in stämningen i den och ändå få en rätt så god bild av den sorg och det vemod, den melankoli och förtvivlan och också ångest som man kan känna i sånt här tillstånd. För sångmästaren tillger du tunn en psalm av David. Jag sa: jag vill tänka på vad jag gör så att jag inte syndar med min tunga. Jag vill tänka på att tygla min mun så länge den ogudaktiga är för mina ögon. Jag blev stum och tyst. Jag teg i min sorg, men jag upprördes av smärta. Mitt hjärta blev brinnande i mitt bröst. När jag begrundade upptändes en eld i mig. Jag talade med min tunga. Herre, lär mig betänka att jag måste få ett slut och vad som är mina dagars mått, så att jag förstår hur förgänglig jag är. Se, som en handsbredd har du gjort mina dagars mått, och min livslängd är som intet inför dig. Endast fåfänglighet är alla människor, hur säkra det än står, sela. Som en drömbild endast går de fram, endast fåfänglighet är deras strävan. De samlar ihop och vet inte vem som ska få det. Och nu, vad hoppas jag på, Herre? Till dig står mitt hopp. Befria mig från alla mina överträdelser. Låt mig inte bli till vanära för dåren. Jag tiger och öppnar inte min mun, ty det är du som har gjort det. Ta bort ifrån mig din plåga, för din hands aga försmäktar jag. Om du tuktar någon med straff för missgärning, så är det ut med hans härlighet som när mal krossas. Endast fåfänglighet är alla människor, sela. Hör min bön, o Herre, och lyssna till mitt rop. Tig inte vid mina tårar, ty jag är en främling i ditt skydd, en gäst som alla mina fäder. Vänd bort ifrån mig din blick, så att jag får vederkvickas innan jag går bort och inte mer är till. I denna ljuva sommartid, gå ut min själ och gläd dig vid den store Gudens gård. Att vara deprimerad så här år är nästan det värsta av allt, om någon skulle vara det. Det går ju an i november. Men när bladen spricker ut och fåglarna sjunger och man borde vara glad. Det är svårt. Låt oss ta några vanliga typer, några vanliga orsaker, vägar in i depressionens rike. Den första är förstås sorgen efter en anhörig. Och där talar vi oftast inte ens om depression. Vi brukar ju ha som en tumregel att om man sörjt en nära anhörig ett år, så är det inget onormalt. Men går det långt utöver ett år, så kanske man får börja fråga sig, är detta en sorg som har gått i baklås? Ty det kan den göra. Och i sådana fall finner man ofta att den efterlevande hade ett komplicerat förhållande till den död. Det är en vanlig missuppfattning att om man har levt som hund och katt ihop i många år och så dör hunden eller katten, och den som då blir kvar, så att säga, blir då glada änkan, drar en lättnadens suck, nu är han död. Så är det nästan aldrig. Det är svårt att skiljas från en anhörig som man hade det gott med. Det kan många gånger vara mycket värre att skiljas från en människa som man inte kom överens med. För man har så mycket skuldkänslor, man har så mycket förvirring, man har så mycket trassliga relationer och så mycket ouppklarat gods att släpa på, att det kan mycket väl hända att sorgen hakar upp sig och går inte över som den normalt ska göra. Det kan ju också hända att sorgen blir en tvivelskris. Att man undrar om han eller hon dog därför att det var Guds straff. Detta är kanske Guds tuktan. Eller jag kanske inte höll vakt mot djävulen som jag skulle. Det kan finnas många snubbeltrådar och mycket grubbel i de här sammanhangen. Och där har man som själavårdare stor anledning att gå in och säga att detta är inte Guds tuktan. Han gör inte så. Och att vi istället får be till Gud att han lyfter tvivlets bördor av den sörjande. Det är tungt nog att sörja. Men det tänkte jag lämna sorgen och sorgens problem. Och så ska vi gå över till en stor grupp. Och det är det jag brukar kalla för ambitionsdepression. Den fungerar på följande sätt. Du kan alltid bli bättre än vad du är. Det går alltid. Du kan alltid bli duktigare. Du kan alltid bli trevligare. Du kan alltid bli effektivare. Du kan alltid bli skickligare. Du kan alltid bli smartare. Hur duktig, snäll, trevlig, from, helgad och hjälpsam du än är, så kan du alltid bli mer av samma sort. Och det är en fälla i det där. Därför att du kan ju komma på den förfärliga tanken att det är meningen, det är livets mening, att du ska bli så snäll så att det är ännu mer än vad du någonsin kan bli. Det går ju alltid att lägga ribban så högt som man inte längre kan komma över, eller hur? Och när vi då lägger ribban så högt så kommer du inte över. Och då är det ju bäddat för besvikelser. Då blir ju varje dag en besvikelse. Och då blir du ju besviken på dig själv. Inte på ribban naturligtvis. Utan du blir besviken på dig själv. Uff, en så dålig människa jag är som inte... Sen kan du fylla i på den sträckade raden själv. Och när du har sagt usch över dig själv, därför att du har lagt ribban högre än vad som var meningen, så har du efter ett tag sakta och omärkligt glidit in i depressionens rike. Det är kanske inte så att du vaknar med morgonångest alla gånger, men jag har sett många människor göra det också. Jag minns en person, jag berättar alla historier i förvanskat skick, men ni får ta dem för vad de är, de innehåller alla en kärna av sanning. En person som kom djupt deprimerad, hade ätit alla gröna, gula, blå, skära och vita tabletter som fanns att tillgå. Och var lika fullt, lika omöjligt deprimerad. Han var bilreparatör. Och han hade till målsättning att laga tre bilar när kompisarna lagade en bil. Och det fick inte finnas reklamationer på hans bilar. Och det gjorde det heller aldrig. Han lagade tre bilar när de andra lagade en. Ni kan ju tänka hur pigg och nyter han var när han kom hem efter jobbet. Utan han satt ju som en illa stoppad hösäck framför tvn. Tills han gick och la sig. Och sen upp dagen på och iväg och laga tre bilar. Hela hans kraft gick åt till det här. Och livet blev ju med tiden ganska tråkigt förstås. För alla de här kunderna som inte behövde reklamera sina bilar. De kom ju aldrig att klappa om honom. Utan han stod ju bara där med sina förgasare. Och efter ett tag så orkade han inte längre. Och när han då inte orkade längre så gled han in i en depression. Full av självanklagelser och full av självförebråelser och hopplöshetskänslor och skuld. Och jag frågade honom lite försiktigt, vad vill det säga att bli frisk? Hur många bilar lagar man då medan de andra lagar en? Tre förstås, sa han. Ja, men sa jag tror ju att frisk det är att du lagar en bil när de andra lagar en. För det sjuka hos dig är inte att du inte kan laga någon bil för närvarande, utan att du har målsättningen att laga tre när de andra lagar en. Hustrun satt i bakgrunden och nickade energiskt. Men han förstod aldrig vad jag menade. Och jag kunde inte hjälpa honom. Ribban måste ju ner i all sin dag. Det är farligt att leva på det sättet. Och vi kan skratta åt det när det gäller att laga tre bilar och de andra lagar en. Men det här är ju grundmodellen för väldigt mycket av det vi kallar helgelse. Väldigt många kristna går omkring och har för sig att Gud vill att vi så att säga ska hjälpa tre tanter över gatan när de andra hjälper en. Dagens goda gärning. Och att vi ska vara tre gånger så snälla som också de trevligaste människor som inte går i kyrkan. Och så håller vi på och knäcker livet ur oss. Och efter ett tag blir vi ju så trötta och deprimerade så folk tittar på oss och säger, ja, blir man så där av att gå i kyrkan så ska jag inte sätta min fot där förstås. Och det kan ju ur mentalhygienisk synpunkt vara ett visst fog för ett sådant konstaterande. Även om det ur andlig synvinkel är lite obetänkt att säga så. Jag tror vi har många gånger anledning att läsa Romarbrevet 8 och 15 när vi kommer in på det här. Nu gör vi det. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba, Fader. Vad är det för fruktan och vad är det för slaveri Paulus talar om? Ja, det är faktiskt varken tobak eller alkohol, tror jag. Utan det är träldomen att lyda Gud. Detta att hela tiden hålla på och spänna sig till bristningsgränsen för att bli lite mer helgad. När det istället är så att helgelsen är Guds verk och vi tillåter honom att göra det. Vi får leva i barnaskapets bekymmerslöshet på helgelsens område. Det är en bekymmerslöshet som jag unnar Guds folk. Därför att den är biblisk. Du vet Marta som står ute i köket och lagar mat. Oh ja, nu ska vi verkligen betjäna här. Och efter ett tag är hon ju så sur och så hon kommer arg som ett bi in och säger till Jesus av alla. Frågar du inte efter att min syster inte hjälper mig? Hon kunde ju fråga syrran om hon hade lust. Men vid det laget var hon ju så uppladdad så nu kommer hon in arg och besviken och flyger på Jesus. Träldomens ande och fruktan. Och den leder till besvikelser. Hemmasonens besvikelse. I så många år har jag nu tjänat dig och aldrig överträtt något av dina bud. Och du har inte ens gett mig en killing för att jag skulle göra mig glad med mina vänner. Ja, men Gud vill inte ha den helgelsen. Det är farisism. Han vill faktiskt få helga oss alldeles själv. Bland annat genom att utgjuta sin heliga ande över oss. Och det är ju någonting helt annat. Så vi har ganska mycket församlingsdepressioner i den här branschen. När det gäller uppskruvade, onaturligt uppskruvade ambitioner. Och ibland kanske vi måste säga för att komma ur våra församlings- och ambitionsdepressioner. Gode Gud, hjälp mig att sänka ribban till den höjd där du har satt den. Att inte jag är där och pillar på den och ska höja upp den i onödan. Nu får du, Herre, lägga den där du vill ha den. Och vi kan ju aldrig drömma om att Gud skulle sänka ribban, eller hur? En sån Gud, har du det? Ja, det har du faktiskt. Även om du inte visste det. Därför att det är ju trots allt glädjen som är tänkt att vara det som ska smitta och föra människor till Herren. Inte hemmasonens besvikelse. Då lämnar vi den kategorin åt sitt öde så ska vi gå till nästa. Ett pålitligt och tillfälligt och säkert sätt att bli deprimerad, det är att spara på bred. Och sen spelar det ingen roll om man i förbifarten gör om vreden till ledsenhet. Ibland finns det den missuppfattningen, inte minst i kristna kretsar, att man får inte lov att bli arg. Men ledsen kan man få bli. Så all sin besvikelse gör man om till ledsenhet. Och tror jag att man blir ledsen så småningom. Om man gör det. För egentligen var man kanske inte så ledsen. Utan man hade velat smälla av. Och då är det ju bra att lyssna till kung David, fjärde salmen, vredgens men synden icke. Man får bli arg. Men man ska vara lite försiktig när man blir arg. Så man inte börjar ha ihjäl folk och så här. Och säger saker som man sedan ångrar. Men arg får man lov att bli. Det är bättre det än att man spar på eländet. För det fräter upp en inifrån. Och det kan jag säga av egen erfarenhet. Jag kom vid ett tillfälle att spara på ganska mycket vrede. Och var under en följd av år, jag vågar säga en 8-9 år, regelbundet deprimerad 4 månader om året. Så jag plötsligt såg vad jag hade sparat på. Och ensam i ett raseriutbrott inför Herren lämnade ifrån mig eländet och blev helad. Det är så här att ibland vet man faktiskt inte om att man blir arg. Det låter lite konstigt. Det tarvar en förklaring. Ofta är det ju så här att arg blir man när man drar det kortaste strået i en konflikt. Eller blir förnedrad eller nesligt behandlad eller mobbad eller någonting. Och då är det ju som regel så att den som utlöser vreden är också den person som har övertaget över en. Och då är det kanske inte alltid så säkert att man har så stora möjligheter att uttrycka sin vrede eller att ens kännas vid den inför sig själv. Ett klassiskt exempel, det allra tydligaste, det ser man på kvinnor som blir misshandlade i sitt äktenskap av brutala män. De lär sig ju mycket snart att om de gråter eller på något sätt visar misshag över behandlingen så får de mera stryk. Och sådana kvinnor lär sig ganska snabbt att ta emot stryk ungefär som gamla boxare utan att så mycket som röra en min. Och det lär man sig inte genom att behärska ansiktsmusklerna som ni förstår, utan genom att så att säga stänga av sitt själsliv. På något sätt nästan ta ett kliv ut ur sig själv. Att skilja av sig från sina känslor. När man sen omsider får en sån människa till själavård, så har hon ju naturligtvis sparat på kopiösa mängder vrede. Men frågar man henne, är du arg? Nej, säger hon. Vad är du då? Jag är ingenting, säger hon. Ja, men något måste du väl vara? Nej, det är alldeles tomt inombords. I det läget har man stor anledning att be Gud komma och hämta vreden. Det kan vara en viktig bön i ett sådant sammanhang. Och det är trots att man inte känner av den. Man kanske ändå kan bejaka att någonstans måste den ju finnas. Och jag brukar rent ut sagt säga till sådana kvinnor att ja, du är ju i alla fall inget sånt helgon. Så att du inte skulle kunna varken känna vrede eller spara på den. Utan vi får väl utgå från att du har den någonstans fast du inte hittar den just nu. Jag menar ungefär som när man lägger ner en krona i handväskan. Och sen står och letar febrilt för att hitta den vid telefonautomaten eller något. Vi kanske ändå kan förutsätta att den finns där och att det kan vara skäl i att bedja att Gud hämtar den även om du inte känner den. Det här är ett mönster som man hittar i många andra sammanhang. Mina människor som blev mobbade som barn när de gick i skolan eller som blivit mobbade som vuxna i arbetet. Det är ju samma sak där. Börjar man gråta så får man ju ännu mera sina plågoandar över sig. Och då gäller det ju liksom att morska upp sig. Även om man inte kan ge tillbaka så får man ju alltid se lite oberörd ut. Och det kan vara grunden för att man spar på väldigt mycket elände. Så man kan ha anledning att be att Gud inte hjälper en att trycka ner ytterligare. utan att han hjälper den att lämna ur. I kristna sammanhang har vi ju ofta för oss att vi, som jag sa nyss, inte får lov att bli arga. Och om vi skulle bli arga så är vi genast tvungna att förlåta. En av de mest finurliga anklagelser i kristna kretsar är ju den här: men du har ju inte förlåtit. Har du hört den någon gång? Den träffar alltid. Den är lika bra som det här: men du är ju kärlekslös. Den träffar också alltid. Därför, som sagt, man kan alltid bli lite kärleksfullare. Det är så här att förlåtelse kan ibland gå fort och ibland behöver den tid på sig. När du har anledning att vredgas, kanske till och med att hata en människa för det han eller hon har gjort det mot dig, så skynda till Herren och tala med honom om sak. Be att han tar över hela ansvaret och hela ärendet. Be att han hjälper dig. Uttryck din önskan att inte behöva hata din syster eller bror. Men råka sen inte i panik om du dagen efter fortfarande är ganska sur på vederbörande. För känslor tar ibland tid på sig. Och det innebär inte att du är förpliktigad att uppfylla bönesvaret, så att säga. Utan du får lov att fortfarande harmas, att fortfarande irritera dig och reta dig, om du fortfarande också har längtan att det hela ska gå över. Därför att om du ska skynda på det hela, om du plötsligt ändå tycker att oj, men igår bad jag Gud om hjälp att förlåta Svensson, oj, får fortfarande fjärilar i magen när jag ser honom. Det får jag naturligtvis inte lov, utan då trycker man ner. Det behöver du inte göra. Fortsätt att tala med Herren om saken tills det är klart. Och ta det hela ganska lugnt. Att be Gud om hjälp att kunna förlåta, för det kan du inte själv. Det är ingenting Gud kräver. Det är något han erbjuder dig. Därför att det ligger så mycket läkedom och så mycket hälsa i. Och Gud har ingen speciell tidtabell för hur fort det här ska gå. Framför allt gäller det när man har blivit väldigt förnedrad i ett underläge. Det här exemplet jag nämnde nyss med kvinnor som blir misshandlade i äktenskapet. Det kan man behöva be ett halvår dagligen. Jag brukar föreskriva en bön 2 gånger dagligen. Gud, hjälp mig att förlåta. Det kan behövas innan man så småningom erfar i sitt inre att nu börjar betrycket att lätta. Därför att man har varit i ett sånt extremt underläge när man, så att säga, fick vreden över sig. Att det kan behövas uthållig bön ibland för att komma till skott och bli färdig med själva förlåtelseprocessen. Och bli fri och kunna lämna det bakom sig som gjorde att man gick in i det stora mörkret. När man har varit med om olika kriser, konflikter, dragit det kortaste strået, blivit illa behandlad. Och man kanske har förlåtit alla människor som bar sig illa åt. Och man har inte längre någon vrede eller någon aggression eller någon besvikelse. Så kan man likväl faktiskt bli deprimerad ändå av det som hände. Därför att det är inte alltid givet när man har förlåtit en människa att man också får förtroendet för den personen tillbaka. Och man har blivit mobbad av många. är det kanske inte alltid säkert att man får förtroendet för mänskligheten tillbaka. Bara därför att man har blivit löst ifrån sin bitterhet eller sitt hat. Utan det kan ju ändå hända att ja, nu har jag förlåtit alla, men nu vet jag också hur folk är. Och ju mer jag ser av människan, desto mer gillar jag hunden. Och det är ju, när en människa säger så är ju det ett uttryck för ett djupt nödläge. Därför att man lider av misstro, misstänksamhet. Man tänker sig, ja, jag har inget otalt med någon, men det gäller att vara på sin vakt. Det gäller att inte säga någonting nu så de får hållhaka på en igen. Man lever kvar så att säga i sin förnedring och man lever kvar med sitt brustna förtroende för människor. Och det kan många gånger leda till en sån känsla av övergivenhet att man också på det sättet kan gå in i depressionens mörk. Och i det läget, det ser man ju oftast hos människor som blivit mobbade av många. Det är en alldeles speciell erfarenhet att uppleva kanske hur alla ens klasskamrater kastar sig över en. Och hånar och gycklar med en. Eller kanske slår och sparkar en och spolar en i mössan på toaletten. Att så att säga bli så utlämnad åt en hel hop människor. Det bryter sönder ens naturliga förtroende för människor i allmänhet. Hur ska man hjälpa en människa i det läget? Ja, där har man anledning att be en annan bön. Gode Gud, ge mig mod. Ge mig mod. Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Och eftersom man inte gör det så kan man be Gud om mod. Ge mig modet att vara bland människor. Ge mig modet att se vilka människor jag kan förtro mig åt och hjälp mig att göra det. Hjälp mig att inte ge förtroende åt dem som inte är förtroendevärda, men hjälp mig att se vilka som jag ändå kan ha förtroende för. Och ge mig då kraft, mod och styrka att försöka. Ett brutet mod, vem kan bära det, står det i ordspråksboken. Och det är väldigt vanligt när man så att säga inte vågar lämna ut sig åt någon att man blir en grubblare. Det är istället för att fråga en människa som kanske sa något lite dubbeltydigt, vad menade du med det? Så drar man sig inom sitt skal och grubblar i 3-4 dagar. Går ut i skogen och vänder och vrider. Men han såg lite konstigt ut när han sa det, så det måste betyda någonting. Och så vidare. Jag minns en person som under sin uppväxt hade varit en enda driftkucku. Blivit hånskrattad åt väldigt mycket. Och som till sist blev så rädd för allt och alla. Att han stod i en kö på posten. Det var en sån där post där det inte var nummersystem, utan man stod i kö. Och 2 köer längre bort stod en person och hostade. Och det må man ju kunna göra på posten. Bara man inte gör det på kassörskan. Och han började genast undra om det var något fel på honom. Om denna hostning betydde att det var något fel på honom. Sånt kallar doktorer för åsyftningsidéer. Och det var en triumf när den personen lärde sig att börja fråga folk i sin omgivning om deras hostningar betydde någonting. Det är klart att man kan inte gå på posten och fråga folk om deras hostningar betyder någonting. Men det där det upprepade sig ju ständigt i hans liv. I alla möjliga sammanhang. Också med människor som han hade relationer till. Och det var en väg ut ur hans totala isolering. Han kunde börja våga fråga människor. Istället för att grubbla. Åh, vilken lättnad det blev. Åh, vilken läkedom. Vi ska läsa ett uppmuntrande ord för alla som känner sig så här. Och det står i Jesaja 42. Så får det här åtminstone lite sken av bibelstudium. Och det är ju ett vittnesbörd om Jesus. Se över min tjänare som jag uppehåller, min utkårade till vilken min själ har behag. Över honom har jag låtit min ande komma. Han ska utbreda rätten bland folken. Han ska inte skria eller ropa och inte låta höra sin röst på gatorna. Ett brutet rör ska han inte sönderkrossa. Och en tynande veke ska han inte utsläcka. Han ska i trofasthet utbreda rätten. Honom kan man gå till. Om också alla andra har förnedrat den. Ty han utsläcker inte rykande vekar. Och han krossar inte brutna rör. Och det här är ju också någonting som vi lite grann får ha som en temperaturmätare på olika kristna sammanhang. Att man kan känna igen Jesu Kristi ande på. Att detta är en miljö där brutna rör inte krossas sönder och där rykande vekar inte utsläckes. Det ska ju inte vara så att man ska vara extra frisk för att kunna gå på helande möten, som bekant. Ibland möter man människor som gått in i ett tillstånd av depression därför att de har kämpat väldigt länge. Och när kampen är över så borde man ju vara glad. Istället blir man motsatsen. Det är inte ovanligt när man väldigt länge har vårdat en nära anhörig som var sjuk. Ett sjukt barn. Och till sist är krisen över. Barnet får leva och blir till och med friskt. Och man tycker det vore naturligt att man var så glad så att man flög som en humla från blomma till blomma och kramade alla i stort sett. Och istället kanske man går in i det stora mörkret. Helt enkelt av utmattning. Det kan vara bra att känna till att vi faktiskt kan reagera så här. Den stora tröttheten tar ut sin rätt. Förut fick jag inte bli trött. Det blev katastrof och kris om jag inte orkade. Jag måste stå pall. Och på något sätt tog man ut resurser som man inte hade. Man lånade på framtiden ungefär som de här fastighetsspekulanterna har gjort. Med samma depressiva resultat när räkningen ska betalas. Och det viktiga i de sammanhangen, det är bara att veta att man är inte en usel och syndig och elak och förfärlig människa som nu blir ledsen när man borde ha blivit glad. Utan man får ta det med lite lugn och besinning. Det här går över om ett tag. Jag måste bara vila mig. Nu kommer alla de känslor av sorg och förtvivlan och trötthet och förvirring som jag bara inte kunde släppa fram förut. Man har sparat på eländet ett litet tag. Nu kommer det. Nu när jag borde vara glad. Ja, ja, lugna dig. Det blir du så småningom. Låt bara naturen ha sin gång. Du är människa. Sådana människor kan man ofta trösta rätt enkelt och säga att det här är en enkel och sund och egentligen ganska naturlig reaktion. Det går över. Vi kan be till Gud att det ska gå över lite fortare. Men var inte orolig. Det är inget tecken på att du håller på att bli vansinnig eller att du på annat sätt håller på att bryta ihop. Du måste bara vila dig lite. Och det kan du ju göra nu. Vi går raskt till nästa grupp av depression. Psalm 32. Här är det David igen. Och han har det jobbigt, som det heter på nusvenska. Säll är den vilkens överträdelse är förlåten. Ja, han har det inte jobbigt nu, men han hade det förut. Vilken synd är överskyld. Säll är den människa som Herren inte tillräknar missgärning och i vilkens ande inte är något svek. Så länge jag teg försmäktade mina ben vid min ständiga klagan. Till dag och natt var din hand tung över mig. Min livssaft förtorkade som av sommarhetta. Se. Då uppenbarade jag min synd för dig och överskylde inte min missgärning. Jag sa, jag vill bekänna för Herren mina överträdelser. Då förlät du mig min synds missgärning, Sela. Därför ska alla fromma be till dig på den tid då du är att finna. Sannoliken, om en stora vattenfloder kommer, ska det inte nå till dem. Du är mitt beskydd, för nöd bevarar du mig. Med räddningens jubel omger du mig, Sela. David hade syndat. Han hade en skuld inför Herren. Och sådant händer ibland. Även om det ofta är så att en deprimerad människa tillskriver sig långt mer skuld än han har. Och är han kristen så har han oftast bekänt samma synd och samma skuld. Hundratals, ibland tusentals gånger. Och naturligtvis blivit förlåten första gången. Vi kommer strax till det. Men David vet ju lite grann om. Det står inte uttryckligen i denna psalm att det var historien med Batseba. Men det är väl ändå att förmoda att det var så. Och där gick han ju och satte näsan i vädret i det längsta och skulle inte bekänna någon synd. Han var ju kung, han hade rätt att ta för sig. Och till sist måste Gud skicka på honom Natan. Och ni vet allt det här. Och då bekänner han sin synd. Och sen mår han bra. Och då säger han efteråt, dag och natt var din hand tung över mig, säger han till Gud. Lustigt nog så är ordet för tung samma ord som härlig i hebreiskan. Kavod. Det har lite grann att göra med det här som vi brukar säga om tunga gubbar i kommunfullmäktige. Det betyder ju inte alltid att de väger 120, utan det är ju så att de har lite grann att säga till om. Och Gud är ju väldigt tung i det och hänsynet, så att säga. Han har mycket att säga till om. Dag och natt var din hand härlig över mig. Och Gud låter David må dåligt för att han ska bekänna sin synd och därmed bli helad. Det hade varit mycket värre om David inte hade mått dåligt och aldrig haft någon anledning att bekänna sin synd. Så också detta är ju Guds härlighet, det är Guds nåd. Och som själavårdare måste man ju ibland undersöka att det inte finns en verklig skuld bakom depressionen, som i Davids fall. Även om det inte är så vanligt. Det vanliga är att den deprimerade människan tillskriver sig skuld i alla tänkbara fasoner och möjligheter. Så måste man ändå undersöka så att det inte är så att Guds hand är härlig över denna människa som är deprimerad. I sammanhanget måste vi då gå in på frågan om synd mot den heliga ande. Ty det säger många kristna när de söker hjälp för sin djupa depression. Jag har syndat mot den heliga ande. Själva uttrycket kommer ju ifrån Matteus 12. Vi kan slå upp och läsa där, 22 versen. Matteus 12 och 22. Sedan förde man till honom en besatt som var blind och stum, och han botade honom så att den stumme kunde tala och se. Och allt folket slogs av häpnad och sa: är han kanske Davids son? När fariseerna hörde det sa de: det måste vara med demonernas furste Belzebul som den mannen driver ut demonerna. Men han visste vad de tänkte och sa till dem: varje rike som är splittrat blir ödelagt, och en stad eller en familj som är splittrad kan inte bestå. Och om Satan driver ut Satan, splittras han. Hur ska hans rike då kunna bestå? Om jag driver ut demonerna med Belzebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? Det kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds ande jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. Hur ska någon kunna gå in och plundra en stark man på vad han äger om man inte först binder honom? Sedan kan han plundra hans hus. Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. Därför säger jag er, all synd och hädelse ska människorna få förlåtelse för, men hädelse mot anden ska inte förlåtas. Den som säger något mot människosonen ska få förlåtelse, men den som säger något mot den heliga ande får inte förlåtelse, varken i denna världen eller i den tillkommande. Antingen får ni säga att trädet är bra och frukten bra, eller att trädet är dåligt och frukten dålig. På frukten känner man trädet. Vad är synd mot den heliga ande? Varför kan man häda fadern och sonen och få förlåtelse men inte häda anden? Är anden känsligare? Nej, det är inte anden. Utan jag tror det är så här, att när vi hädar andens verk så leder vi människor vilse. För det är vad människorna gör här. Fariseerna, de pekar ut den heliga andens verk och säger: detta är djävulen. Och det gör de för att inte allt för många ska komma till tro på Jesus. Och Jesus säger så här: det kan ju vem som helst begripa att det här inte är djävulen. Ty varje rike som kommer i strid med sig själv blir förött. Alltså säger ni egentligen detta mot bättre vetande. Ni vet bättre, men ni är ute efter att leda människor vilse. Ve dem genom vilka förförelser kommer, säger Jesus. Den som förför någon av dessa små, för honom vore det bättre att han högg av sig en arm eller ett ben, eller rev ut ett öga. Det vore bättre att en kvarnsten hängde som hans hals och han sänktes i havets djup. Det är inte så att anden är extra känslig, utan det är detta att synd mot den heliga ande handlar om att mot bättre vetande förföra andra människor genom att peka ut den heliga andes verk som djävulens verk. Genom att leda människor vilse i kraft, ska vi säga, av andlig auktoritet och mot bättre veta. Och jag brukar fråga deprimerade människor som kommer och säger: jag syndar mot den heliga ande, har du gjort det här? Nej, det vet jag inte att jag har gjort. Hä? Då bör vi rimligen söka efter en annan anledning till din depression. Och då brukar det vara så att de flesta som har fått denna tanke i sitt huvud eller sitt hjärta: jag har syndat mot den heliga ande, de låter sig inte övertygas av ett bibelord. Och det är på sätt och vis bibliskt, för av två eller tre vittnens utsagor ska var sak avgöras. Så vi letar efter fler texter. Vi går till första Samuelsbokens andra kapitel. Så ska vi bekanta oss med Elis söner. 12 versen, första Samuelsboken 2. Men Elis söner, Eli var ju överste präst, Elis söner var onda män som inte ville veta av Herren. På följande sätt brukade nämligen prästerna gå till väga med folket. Eli var ju gammal och det var ju de som var präster nu, de här sönerna. Så ofta någon offrade ett slaktoffer kom prästens tjänare medan köttet koktes och hade en treuddig gaffel i sin hand. Den stack han ner i kitten eller pannan eller krukan eller grytan och allt vad han fick upp med gaffeln det tog prästen. Så gjorde de mot alla israeliter som kom dit till Silo. Ja, till och med innan man hade förbränt det feta kom prästens tjänare och sa till den som offrade: ge hit kött så att jag kan steka det åt prästen, ty han vill inte ha kokt kött av dig utan rått. Och då mannen svarade honom: först ska man nu förbränna det feta. Ta sedan vad du har lust till, så sa han. Nej, nu genast ska du lämna det, annars tar jag det med våld. Och så kommer det viktiga. Och de unga männens synd var så mycket större inför Herren som folket därigenom lärde sig att förakta Herrens offer. Vi hoppar till 22 versen. Då nu Eli, som var mycket gammal, fick höra allt vad hans söner gjorde mot hela Israel och att de låg hos de kvinnor som hade tjänstgöring vid ingången till uppenbarelsetältet, sa han till dem: varför gör ni sådant, allt detta onda som jag hör allt folket här tala om er? Inte så, mina söner. Det rykte jag hör vara allmänt spritt bland Herrens folk är inte gott. Om en människa förbryter sig mot en annan så kan Gud medla för henne. Men om en människa förbryter sig mot Herren, vem kan då göra sig till medlare för henne? Men de lyssnade inte till sin faders ord, ty Herren ville döda det. Du förstår, de här var inte deprimerade, utan här var det hejsvejs i lingonskogen. Här var det full rulle, de mådde prima, de här killarna. De kunde inte alls säga som kung David att dag och natt var din hand härlig över mig. Gud hade tagit sin hand ifrån dem. Och de mådde förträffligt. De var inte ett smack deprimerade. De hade en skuld. Men Herren hade slutat att driva dem till att bekänna den skulden. Alltså, den som har syndat mot den helige ande mår ganska bra, förstår ni. Det är det som gör att, ja, att de inte omvänder sig. Och att det därför heller inte blir någon förlåtelse. Det finns ingen botfärdighet. De ångrar inte sin synd. Och vi måste alltså lära oss att förstå detta. Att den som har syndat mot den helige ande är inte djupt deprimerad, utan han mår prima. Och låt oss ta ett väldigt depressionsdrivande bibelord till. Hebreerbrevet 6 och 4. Jag sa visst något i början här om att passa tiden och så. Klockan är 9:02. Men det här måste vi i alla fall göra färdigt. Hebreerbrevet 6 och 4. Där står det så här: ty människor som har avfallit, fast de en gång har blivit upplysta och smakat den himmelska gåvan, fått del av helig ande och smakat Guds goda ord och den kommande världens krafter. Dem är det omöjligt att på nytt föra till omvändelse, eftersom de korsfäster Gud, Guds son, en andra gång och gör honom till åtlöje. En åker som får rikligt med regn har Guds välsignelse om den suger upp vattnet och skänker odlaren hans gröda. Men bär den tistlar och törnen är den värdelös, förbannelsen är inte långt borta och slutet blir att åkern bränns av. Har du känt dig illa till mods inför den texten någon gång? Det har många gjort. Du är i gott sällskap. Men konsten att läsa innantill är också en skön konst. Det står inte att det inte finns förlåtelse för den som önskar förlåtelse, utan det står att den går det inte att föra till omvändelse. När du kommer och säger att käre vän, skulle du inte ta omvända dig till Herren? Nej, kom inte med de här sagorna. Nej, det där är jag färdig med, förstår. Nej, aldrig i livet. Han vill inte. Du kan vittna för honom och du kan sjunga för honom och du kan dansa för honom och du kan be för honom och du kan läsa bibelord och skicka små snuttiga vykort med alla möjliga glada tillrop på. Det har ingen effekt, det är som att hälla vatten på en gås. Han har gått över förhärdelsens gräns. Det betyder ju inte att om man har lämnat en församling som var som en tryckkokare och tar sig en sväng ut i världen ett tag, så är man ju inte avfällning i den meningen att det är omöjligt att återföra en. Det är inte det den här texten handlar om. Men hela brevet handlar om förhärdelse. Idag, om ni får höra hans röst, så förhärda inte era hjärtan. Man kan gå över en förhärdelsens gräns där man blir så likgiltig för allt vad Guds rike handlar om att man inte längre är intresserad. Bara rycker på axlarna åt alltsammans. Det är det den texten handlar om. Inte människor som djupt deprimerade tänker att tänk om Gud inte tar emot mig när jag knackar på pärleporten. Jo, visst gör han det. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Det är inte det som är synd mot den heliga ande. Och den som har syndat mot den heliga ande är inte djupt deprimerad. Inte deprimerad överhuvudtaget. Det vågar jag påstå rakt av. Nu har vi några depressioner kvar här, men vi kanske ska spara dem till ett senare tillfälle. Så har vi något att se fram emot. Men jag tror att vi istället ska övergå till att be en liten stund över de här grupperna som vi nu har talat om. Sorg, ambition med falsk helgelse, sparad vrede, misstro mot människor och frågan kring skuld och skuldkänslor. Det här med skuld och skuldkänslor, det ska vi gå igenom mera imorgon, får det väl bli antagligen. Men vi börjar att be över de här tingen. Far, vi ber att du utgjuter barnaskapets ande över oss som är samlade här. Att vi får glädjas åt enkelheten i livet med dig. Det vi har så stor anledning att ropa till dig om hjälp för, det är allt detta som har med träldomens ande att göra. Detta att vi oföränderligt tror att helgelse är att vi måste göra oss bättre. Och när vi inte klarar att bli förtvivlade och besvikna, så tror vi också att vi har syndat mot din heliga ande. Jag ber att vi ska få lära känna dig som den Gud du är. Den ömsinte fader som du är mitt i din allmakt och väldighet. Du som är ödmjuk och saktmodig i hjärtat. Herre, öppna våra ögon så att vi ser att du minst lika gärna helgar oss med glädje. Genom att göra oss glada och tacksamma. Men att du gör det genom att tukta och bestraffa. Herre, vi vill inte förneka att din tuktan finns. Men vi vill ändå förutsätta, Herre, att allt syftar till den glädje som tillhör ditt rik. Särskilt ber jag ikväll för var och en, Herre, som haft funderingar. Jag har syndat mot den heliga ande. Herre, vi ber att du löser upp den oron och den ångesten ikväll. I Jesu namn. Vi bjuder den att blekna bort. I Jesu Kristi namn. Jag vill be för var och en, fader, som fostrats till stora ambitioner. Jag kan inte kännas vid dig som mitt barn om du inte är bäst i klassen. Du är inte välkommen hem om du inte har 5 år i alla ämnen. Jag har bestämt om dig innan du föddes att du skulle bli professor. Det finns så många ambitioner som har pressats på en. Kanske från många generationer bakåt. Man kanske vilar på minnen från fornstora dagar. Måste leva upp till släktens ära och förväntningar. Och så blir det istället en kramp först och en depression sen. Far, då vill vi be att du lägger ribban där den ska ligga. Då ber vi att det ska få bli en själens semester. Från ambitioner och krav. Från plikter och tvång. Ett stycke barnaskap ihop med dig. Ett stycke människovärde som inte har sin grund i betyg och prestationer, resultat och krav. Utan ett människovärde som har sin grund i att du är glad och lycklig över att vi finns i befintligt skick. Precis som vi gläder oss åt våra barn, även om de inte alltid är lydiga. Herre, varför ska vi tro något annat om dig? Förlåt oss. Så vill jag, Fader, att du ägnar särskild uppmärksamhet åt dem som har sparat på mycket vred. Jag vill be för var och en som egentligen djupast i sitt hjärta är rädd för konflikter. Som aldrig vågar säga som det är om det skulle bli bråk. Som aldrig vågar fatta ett självständigt beslut. Och man bara vet att någon annan tycker något annat. Utan man blir som en vindflöjel till sist. Säger alla att skogen är lila så är den lila. Man vågar inte säga emot. Och så har man sparat på mycket vred. Nu ber vi dig Gud att du hämtar den vred. Både sånt som är medvetet, som vi har sparat och vet om att vi har sparat. Eller sånt som vi faktiskt sparade utan att märka det. Kanske gjorde om till ledsenhet. Kanske hanterade på annat sätt. Herre, vi tackar dig för att det inte är något tvång att förlåta. Utan att det är en underbar möjlighet. Och vi tackar dig för att du faktiskt också tillåter oss att det får ta den tid det tar. Vi bara längtar efter att det ska bli av, att det ska bli färdigt. Vi ska bli fria från all besvikelse. Att inga minnen ska göra ont i vårt innersta längre. Utan att vi ska kunna tänka på vad som helst i vårt liv utan smärta. Så har vi de fader som upplevt hur många har vänt sig mot dem. Det vi kallar för mobbning. Hur ensam man blev. Utsatt. Värnlös. Hur skräcken kom. Jesus Kristus. Även om allt är förlåtet. Så ber vi nu om mycket mod. Modet att vara människa. Modet att säga som det är. Modet att stå rak. Modet att på nytt träda i kontakt med människor. Modet att faktiskt inte dölja sig själv i onödan. Utan ändå träda fram och våga vara sig själv. När man vet vem man är. Gode Gud, ge oss det modet. Så Fader, jag ber för dem som bär på en sorg efter någon anhörig. Inte minst om det var ett dödsfall med ouppklarade ting. Saker som aldrig gick att tala igenom. Eller om det kom för hastigt. Det blev inte av. Gud, vi ber om mycket läkedom. Vi ber att du ger var och en kraften att kunna lämna allt i dina händer. Och att ändå kunna gå vidare. Här är det naturligt att sörja en människa som man hade kär. Men det är också naturligt att det får ha sin tid och sedan gå över. Och om det inte gör det, så ber vi dig Gud om hjälp. Detta är inte ett uttryck för din vilja och din bestraffning. Utan det är någonting som vi får vända oss till dig med. För att få hjälp i rätt tid. Nåd och barmhärtighet ifrån nådens tro. Så vill vi be dig Gud att vi ska få gå härifrån ikväll åtföljda av din heliga ande som på olika sätt lägger till rätta. Förklara det jag har sagt om det har varit otydligt. Ge personliga tillämpningar och bilder. Herre, jag vill be att din ande själavårdar oss alla. De timmar vi ännu är vakna och kanske också medan vi sover. Låt så ske, Fader, genom din godhet och nåd i Jesu Kristi namn. Amen.